Det är en lång evangelietext idag och jag ska läsa den. Och det är från Johannesevangeliets 4:e kapitel, verserna 5-26. Jesus kom till en stad i Samarien som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan, och det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort i staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Men Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har inget att hämta upp dig med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sa: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning." Kvinnan sa: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sade: "Jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar till dig." Låt oss be. Herre, samla nu våra tankar. Öppna våra hjärtan så att vi här och nu kan ta emot den hälsning som du vill ge oss genom hela vår gudstjänst idag. Amen. Den text som vi nyss läst, den innehåller många delar att reflektera över och också att hämta kraft i. För det handlar för mig om mötets betydelse. Planerade, förutsägbara möten, eller som här där vi läser om ett möte ett oförutsägbart, oplanerat möte som blev livsavgörande. Och här kan jag känna igen mig. Blir nog lite så i mina tankar idag, där utgångspunkten kan formuleras i de här orden. Jag vill tro att källan till liv kan öppna sig på ett helt oväntat sätt, på oväntade platser och i oväntade möten. Att det som kan tyckas som ett lysande mörker också kan vara vägen till livet. Så har det varit och är för mig. Men det kan nog också bero på de arbeten, de sammanhang jag haft förmånen att få ha. Som mina arbetsplatser som sjukhuspastor och inte minst på hospice som är vård i livets slutskede. I den avancerade sjukvården i hemmet och som polispastor. Och jag inser att de olika mötena och livet lärt mig mycket. Därför att i många sammanhang har man mötts på riktigt. Nya dörrar har öppnats. Det som jag trott varit självklart enkelt och en klar sanning har också visat mig på en helt ny insikt. Och jag tänker att texten idag som vi läst speglar, ger bilden av ett livsavgörande möte där vid brunnen. Kvinnan som tagit sig dit trodde att tidpunkten hon valde var säker, för den var mitt på dagen. Värmen som gjorde att hon kände sig ganska säker på att bli ensam. Men så blev det ju inte. Hon mötte någon som såg henne som fanns där. Inte bara det att han såg och visste också om det hon skämdes för. Han såg henne på riktigt, pratade med henne utan att förskjuta henne. Och mötet där blev ett givande och ett tagande. Hon gav vatten, Jesus såg henne och inte bara det hon gjort, han såg människan. Och här får vi erfara att källorna till liv kan öppna sig just på ett oväntat sätt. På oväntade platser, tidpunkter och att det som är ett lysande mörker också kan vara vägen till livet. För ett tag sedan så lyssnade jag till prästen Kent Visti. Han har många strängar på sin lyra. Satiriker, konstnär, författare med mera. Han var ganska vass och tydlig i sina åsikter. Inte minst omkring kyrkan. En kyrka han älskar, tjänar och känner en stor ödmjukhet inför. Men kritiskt till att ibland så blir formerna, ramarna, det som uppslukar oss. Som man inte ser, förstår vad tro ytterst handlar om. Han sa bland annat: vi lever med hjärtat i en rävsax. Idén att tro skulle vara ett församtalande, ett ganska svårt ord men han skrev så, om dogmer, när tro snarare är längtan efter gemenskap, en tillhörighet som också kräver mod, ett hopp om ett tillvänt ansikte. Och när Jesus talar om tro sker det så gott som alltid i ett sammanhang av relationer och befrielse. Trons kraft springer ur relationen till oss själva, till omvärlden och till Gud. Vår egen tro i bemärkelser för samtalande är oftast skör och också svajig. Men i vår otillräcklighet längtar vi och hoppas. För att hoppas och längta, det är genuina uttryck för tro. Att hoppas så mycket att hoppet tar det modiga språnget över till trosvissheten. Att hoppas och att längta är starka sätt att tro. En liten bild eller reflektion från mitt arbete som sjukhuspastor, och då oftast från hospistiden, där samtalen var en viktig del i mitt arbete. Tänkte ofta att i många sammanhang inte spelade någon roll vilken stol jag satt på, den sjukes eller den friskes. För vi möttes ofta som hela människor. Trots fysisk sjukdom delade vi liv, livsfrågor. Jag gav mycket, min närvaro totalt, men jag fick oftast lika mycket tillbaks. Nya dörrar öppnades inom mig. Handlade ofta om att våga gå ut ur rädslan, där svaren inte var självklara eller fanns, att man också vågar dela frågorna och finnas kvar. Jesus vågade möta kvinnan där vid brunnen. Hon vågade möta samtala med honom. Hon hade väl kanske inget val, men det blev ett möte. Också vi kan behöva mod och maning för att våga möta den som är främmande för oss. Och jag tänker att en vardag verklighet som många med mig lever just nu är då vi möter många av de ensamkommande som kommit hit till oss och som bor hemma hos några i familjer eller mycket i våra kyrkor. Relationer har byggts upp, och där relationer får utrymme att skapas, där sker något. Det som hänt med mig i dessa sammanhang, det är att världen har kommit så nära. Det har också blivit så tydligt hur olika våra förutsättningar är. Det gör ont, och jag får personligen jobba med att inte bli uppgiven och likgiltig, utan försöka se möjligheter. Inse att om man inte kan bidra med något, så kan man bidra med något lite, och så att det faktiskt gör skillnad. För några veckor sedan så läste jag några ord skrivna av författaren Maria Kirschen, som jag kunde identifiera mig med just då, och hon började så här: ge mig styrka. Jag säger det när jag är trött, när jag är uppgiven, ledsen, arg. Ofta sker det lite ironiskt. Ge mig styrka, säger jag och himlar lite med mina ögon. Men ge mig styrka är samtidigt en bön på fullaste allvar. En kort men effektiv bön i irritation och vanmakt när tillvaron lägger krokben. Och när jag läste det så kändes det som det var så i de sammanhang jag funnits med sen julaftonskväll. Då en av de ensamkommande killarna som bor i en av våra kyrkor, som jag ofta träffar i både samtal och trevligheter, han skrev till mig: jag åker till Frankrike imorgon bitti. Har du möjlighet att komma förbi ikväll? Ja, jag gjorde det. Och då visade sig att han hade fått sitt tredje avslag, var rädd inför framtiden, att de skulle hämta honom, att han skulle sättas i förvar för att sen skickas hem till Afghanistan, som vi vet är ett land som inte är säkert. Och att Frankrike då var ett land många åker till, för där skickar man inte tillbaka några. Det blev en stark julaftonskväll med många känslor av sorg, rädsla, då panik, men med en full beslutsamhet att det fanns inget annat att välja på. En av hans vänner i boendet kom hem, satte sig, deltog i vårt samtal, och med tårfylld blick så sa han: när vi tog oss hit till Sverige, flydde från vårt land, då fick våra föräldrar låta oss gå. Nu får vi låta våra vänner gå. Det blir så starkt, samtidigt så bekräftande, att han stödde det val hans vän hade gjort. Nu gällde det stötta. Han åkte iväg till Frankrike. Och nu är han där och vi skriver till varandra i princip varje dag. Han mår inte så bra. Han har svårt med språket, ny kultur, nya relationer. Såklart är det inte så svårt att förstå. Han hade dessutom börjat en väg med samtal i bibelkunskap och tro. Då han hade en längtan att få bejaka den tro han funnit här och också i kristendomen. Och i onsdags kväll var det manifestation i flera städer i vårt land för just konvertiter. Det var ljusmanifestationer, gudstjänster som ordnades av Sveriges ekumeniska råd. Här i Göteborg var vi många med. Vi startade på Nordstan där biskop Susanne Rappman talade och Frälsningsarmén sjung. Sen gick det fackeltåg till domkyrkan där en stark gudstjänst tog vid. Gudstjänst i bön och solidaritet med konvertiter, med medverkande från alla kyrkofamiljer. Det var starka tal, vittnesbörd i en så gott som fullsatt domkyrka. För mig blev det så att rätt till tro, rätt att bli trodd, genomsyrade hela kvällen. Och bönen vi nog alla var med oss var: måtte nu Migrationsverket lyssna och läsa alla namnunderskrifter som våra kyrkoledare skulle lämna över vid ett samtal där på torsdagen. Och just avslutningen på den här gudstjänsten var de här sändningsorden: må Guds ljus vara vårt ljus. Må Guds väg vara vår kärlek. Må Guds väg vara vår väg. Och efter det så sjöng en ung flicka som hette Nachmel Marogi en sång, halleluja. Ja, då kändes det som om himlen öppnades en smula. Och orden, rätt till tro, rätt att bli trodd, var oss när vi lämnade kyrkan. Och de orden bär mig, för de gäller ju oss alla. Då börjar mina tankar gå mot sitt slut. De har måhända varit spretiga, men de har ändå försökt spegla samtalets betydelse och samtalet där vid brunnen mellan Jesus och den samariska kvinnan. Samtal i stort och också i smått, för så är livet. För där finns källan till liv. Och jag avslutar nu med också några ord skrivna av Kent Wisti, som han skrev i en bok som jag köpte när jag lyssnade till honom. Och han skriver så här: jag tänker mig att det finns ett 26:e landskap i Sverige. Ett vi inte kan hitta på kartan och som ligger utanför landmäteriets överblick. Det 26:e landskapet är det platser, möten och situationer man aldrig kan söka sig till, utan som snarare drabbar. Mellanmänskliga möten är så genuina och angelägna att Guds närvaro blir ytterst påtaglig. Där Gudsriket kliver fram ur det som vi lite slarvigt kallar för verklighet. Och där alla vi som är i det delade nuet är de tillhöriga. Och där möter vi en Gud som vet att tårar också ibland smakar salt. När jag satt och tittade på Skavlan i onsdags så sa Jesse Jackson tre ord: hopp, läkande kärlek. Och jag tyckte att de orden var ganska starka. Och det är väl det som vi möter, förmedlar när vi ser och möter varann på riktigt. Hopp, läkande och kärlek. Och det är närvaron som är så läkande. Jag tänker avsluta mina tankar och faktiskt läsa en dikt av den killen som jag pratade om i början. Jag hade kontakt med honom igår och jag berättade att jag skulle predika här idag. Och frågade och sa till honom om jag tänker läsa en av dina dikter. Ja, det vill jag att du gör, sa han. Och den boken han har skrivit, Som en flyktingfågel i öknen, var det någon som hjälpte honom att ge ut. Och den är jättefin, så jag kan rekommendera den om någon vill köpa den. Och han skriver så här. Hur gör man för att vara modig? Hur gör man om man gillar att lysa i olika färger? Hur gör man för att bli en stjärna i världen? Hur börjar man för att kunna lysa som en stjärna i världen, för att i framtiden bli en riktig stjärna? Hur gör man för att det svåra ska bli lätt? Hur länge ska man kämpa för att uppnå sitt mål? Vilka mål ska man sätta för att kunna uppnå dem? Och hur väljer man sina mål? Jag önskar verkligen att jag blir en stjärna som lyser i världen. Jag bestämmer mina mål som jag vill uppnå. Hur kan man lära för att nå ett mål? Hur ska man fortsätta för att nå sitt mål? Måste man vara modig för att kunna hålla riktningen mot ett mål? Man behöver våga för att nå sitt mål. Hur kan man säga att jag ska vara en stjärna i världen, i hela världen? Hur gör man för att lysa i vitt och om man gillar att lysa i olika färger? Hur gör man för att bli en stjärna i världen? Och de allra sista orden i hans bok är: I livet, du och jag har sorger, men vi ska tillsammans lösa våra sorger. Jag kan inte vara ensam och inte heller kan du. Amen.